Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varmt välkommen till När jag var 15-poddens allra sista avsnitt. Med oss, Johanna Wester och Diana Olofsson, som båda också är redaktörer för boken Saker jag hade velat veta när jag var 15, utgiven på Norstedt. Podden har gjorts i samarbete med Bam.
Och idag gästas vi av ingen mindre än skådespelerskan och regissören Lo Kauppi. I det här avsnittet så garvar vi högt åt hennes pranks i Klittradio. Och så snackar vi om kroppsfixering och varför hon ägnar sitt liv åt att kämpa mot sexismen. Och så pratar vi om makten i att säga affisch istället för plansch. Hoppas ni diggat vår podd. Kom från oss. Du har spelat på Dramaten och Riksteatern i flera olika uppsättningar. Och du skriver och är delaktig i politiska frågor. Använder humorn som vapen för att skönja sexism och orättvisor. En powerkvinna som bedriver konst som motstånd. Och du är aktuell med föreställningen Vita män våldtar. Många säger att du fick ditt största genombrott 2003 med den självbiografiska enmansföreställningen Bergsprängardottern som exploderade. Som handlar om hur en människa överlever trots att hon nästan har alla odds emot sig. Vill du bara liksom berätta lite hur den här startade, den här enmansföreställningen? Vad den handlar om för de som inte vet?
Föreställning som handlar om min uppväxt och med min pappa som var bergsprängare och alkoholist och även då pratade tornedalsfinska och hur vi flyttade från Vårberg till Nacka, från en hyreslägenhet i Vårberg till en villa i Nacka med swimmingpool, och sen så hur jag i tonåren börjar banta och börjar ta amfetamin för att bli smal och hur jag sen blir väldigt kort sammanfattningar och hur jag sen börjar injicera amfetamin. Jag bor i London och jag blir tvångsomhändertagen och hamnar på ett LVU-hem uppe i Norrland som var vidrigt och som ett hasselapedagogiskt hem som är så här speciell, ja, väldigt hierarkiskt och konstigt, som var liksom ett sätt att behandla missbrukare då, som liksom slog igenom jättemycket med att man ska ha hårda tag och man ska inte prata om det man har varit med om, och man ska arbeta och man ska liksom återupprätta arbetarklassens barn och lära dem 8 timmars arbetsdag. Och, alltså det var i grunden socialistiskt och bra, men det var det absolut vidrigaste.
Du gjorde helt enkelt precis det motsatta som de försökte lära ut. Att man skulle inte prata om
det. Man skulle inte prata om någonting. Nu gjorde jag en pjäs om hela. Så det är också så här, det tycker jag är så roligt också. Att jag, min brorsa sen han skulle presentera någonting på någon. För han är bergsprängare som min pappa. Ja, pappa han dog i för tidig död. Och jag tog över det så här. Och jag har tagit liksom 2 timmar och 20 minuter på scenen. Stått och spelat dragspel. Sjunger på finska. Alltså så här, vet, bara berättat i det, så här, allt. Så här, men olika sätt man hanterar sin barndom. Så.
Det låter som en katarsis.
Ja, det var faktiskt väldigt, för jag hade inte sagt till någon på scenskolan heller om min bakgrund en enda gång. Jag hade inte berättat för någon att jag hade haft bulimi, ätstörningar. Liksom, jag hade inte berättat för någon om liksom, min pappas alkoholism eller någonting. Så att det var, och jag hade inte heller berättat att jag hade varit på det Hassela-kollektivet eller LVU och sånt där. Och det gjorde jag inte heller när jag var i Umeå och gick på komvux och så, berättade aldrig för någon. Liksom jag sa aldrig något om det. Och sen så när vi hade en övning på Teaterhögskolan så var det att vi skulle ha en egen grej, 10 minuters program hette det. Och då så testade jag att spela lite mitt liksom liv. Och så lyckades jag få 20 minuter, lyckades jag liksom tjata till, men jag kunde få 20 minuter. Och det var jätteläskigt. Och då spelade jag upp liksom vissa delar. Och då hade jag också spelat in på kassettband och så när jag var 14, min pappa var full och så här, som jag hade hållit på och spelat upp för honom. Och de hade jag hittat, så att jag hade vissa sådana som jag satt och klippte så här, på skolan i någon studio. Så här, vissa grejer hemifrån och sen så berättade jag liksom om ätstörningarna och lite grann började liksom så. Men de var så, jag minns att, jag har för mig att de inte ens applåderade, men de måste ha gjort det, men mitt minne var att det bara var så här helt tyst. Du vet, så att det bara var så här, vad fan har jag sagt? Alltså, vad har jag sagt det här? Alltså har jag stått och pratat det här? Liksom. Och sen så, för jag har inget minne av att jag liksom, att de applåderade eller någonting. Och sen så ringde rektorn till mig och frågade om jag ville liksom göra en hel föreställning. Så,
wow.
Ja, så det var jätte, då var det ändå så här, men gud, vad skönt, jag behöver inte spela piga och liksom, för att det kändes också som i skådespeleri att man upprepar så mycket det, man kan göra revolution och göra massa nya grejer, men om man inte passar sig så, det kändes som att jag istället återupprepade bara min egen, alltså att jag fick spela piga precis som mormor hade fått vara piga på scenen, långa tjejen i klassen som spelade frun liksom, och jag skulle komma in och servera kaffe och så. Alltså du vet, det här blir inte, jag trodde att jag skulle förändra världen med skådespelare, men när jag då fick göra min egen historia så fick jag liksom, och så, och då gick det väldigt bra. När publiken kom in så var det olika, den här kassetten hemifrån med pappas liksom, skrek om olika, ja, det var olika, han pratade jättedålig svenska och blev anklagad för att ha snott en päls eller vad det är, i skolan, jag hade inte snott någon päls. Mm. Och så sa han mig såhär, men håll käften, det var ju en ABBA-vakt! Det låter som en sån här en radioteaterpjäs som bara liksom får, alltså du vet, det är så, det bara pågår och så här, och också man glömmer bort hur en full människa kan vara, bara älta saker så. Och liksom han bara pågår olika om att min brorsan har på så här, du dum i roten, du kan ju inte läsa, och han sitter och håller på med någon läxa, men du kan ju inte läsa själv. Styck då, och sådär. Och så håller de på liksom. Och min pappa kunde ju ha andra sidor också och var jätte, liksom. Men just det där när man är full och bara ältar grejer. Och jag spelade ju in kassetter för att spela upp för honom. För jag, någonstans så trodde jag att det skulle hjälpa att liksom, använda kassetter. Alltså så att man kan höra hur han lät. Och då brukade han alltid bara riva sönder dem. Men jag hade några sådana kvar. Mm. Så gamla kassetter som liksom, vad som är, mer så här, bråk 1984 stod det på en så här kassett. Och så tänker min mamma stackaren som måste liksom så här, ha ett barn som spelar in hemma. Mm. Och sen har det spelats upp liksom på SVT. Mm. På olika liksom. Och mamma tycker det är jobbigt med den där liksom. För att det är ändå, och mamma skriker så här, du har tre barn som snart har gått ut, vi är fyra barn, men tre barn som snart har gått ut skolan och de har ingen aning om att det finns en pappa, eller ja, men du vet, de vet att det finns en pappa här, eller du vet, det var så här, och
men det de bara vet liksom, att det finns en pappa
här, pappa här, det är hela, det är bara så här makaronipuddingarna som man äter, du, jag är Gud, Jesus Kristus, alltså du vet, han bara snackar. Mm. Det är bara så här fyllesnack. Mm. Bara som bara pågår, och det är så lätt att glömma bort hur det är, för att det är nästan glömt nu hur det låter när någon är full och bara håller på att älta saker och pågår liksom. Men det hade jag glömt bort, men i vissa delar i Bergsmedelåten då skrev jag exakt hur från kassetter, hur vi pratade. Mm. Så, och det var också så här så att man minns hur jobbigt det är, för annars tänker man ju så här, någon är full, det är bara, jag hade en kompis som var, ja, men då kan man bara sätta sig i biblioteket och plugga, göra läxan. Ja, men du vet, så här. Så, men det tar ju hela en syre, hela liksom, det tar ju all energi när någon är full och söker kontakt, och vi låste liksom dörrarna in till sovrummet och banka pappa tills man öppnade, och alltså så att han höll ofta på med att liksom skulle väcka en och sådär. Men det var ju under min barndom så.
Sen precis, för det, förlåt, hemifrån. Men det var ju inte bara vem som helst, det var ju faktiskt din pappa som skulle ta hand om dig, menar jag.
Alltså, ja, ja, att, ja, och det är ju liksom, och sen så mamma som hela tiden försökte vara väldigt, jag har liksom haft en mamma som verkligen har liksom varit så här riktig bullmamma som har skjutsat överallt, som inte har varit alkis alls, utan varit helt liksom väldigt, så att man aldrig behövde skämmas för, som var väldigt, väldigt trevlig och jättesnäll och liksom en väldigt, väldigt bra liksom mamma som har funnits med mig jämt och aldrig gett upp, och hon lever nu och mår bra liksom, och som alltid har funnits, även när jag knarkade och sådär, så var hon alltid där och liksom skickade så här tidningsutklipp till London och berättade så här hur farligt amfetamin var och sådär. Så hon förstod liksom, ja, men är det inte bättre att du försöker inte ta sånt här, amfetamin är jättefarligt, och ja, det är så, här. Så hon försökte liksom, men hon kunde inte stoppa mig med olika grejer. Så att jag har haft en jättebra mamma, men som inte haft kraft och, liksom, och heller inte haft kontakter i samhället så, och kunna liksom ringa. Och, som jag känner nu när man har gjort en klassresa, så har man ändå kontakter med jurister, läkare eller vad som helst. Att man liksom kan, händer det något så kan man liksom kolla upp grejer på ett annat sätt än de kunde då. Liksom. Även om vi hade då pengar under 80-talet, så var vi liksom, bodde vi i den här villan under 10 år ungefär, så var det ändå, det hjälpte liksom inte riktigt ändå. Och, så att jag tror att jag lärde mig mycket om klassamhälle för att vi flyttade dit. Hade jag bott kvar i Vårberg på tredje gården, så hade jag kanske inte haft samma känslighet för klass på det sättet faktiskt.
Du skriver ju om det väldigt både gripande och väldigt humoristiskt i ditt avsnitt här i Saker jag hade väl vet när jag var 15. Och jag älskar hur du gör exempel på att ibland kan det vara så att man måste lura de här rackarna i överklassen. Och då finns det somliga ord man ska byta ut mot finare ord.
Ja.
Har du något exempel på det? Vad är det för synonymer man ska...
Ja, nej men alltså det var också så här som jag, alltså att man säger inte plansch. Man säger affisch. Och så här, nej, bara, ska vi trycka planscher till teaterpjäsen? Det är liksom, eller så här, åh, har du gjort en staty? Och så här, det gör man, det är skulpturer. Alltså det är inte en staty, det är liksom... Ja, men så här, små grejer som är också. Och det heter inte bok, utan det heter att man skriver en roman. Det är små saker som ändå avslöjar vad man... Men framförallt hur man pratar. Liksom.
Mm.
Men sen tänker jag också med dialekter. Är det väldigt intressant. Att dialekter i Sverige, alla skådespelare övar ju bort liksom sin dialekt.
Mm.
Och klass hör sig väldigt mycket i dialekt. Så som när jag var på Hinseberg och djupintervjuat människor, så pratar de ju liksom, jag mördade honom, det var ju 33 år sedan. Och, men alltså, det är ju dialekter från Sverige i liksom, och den är ju ofta väldigt grov om man är arbetarklass, och ofta ganska bort liksom slipad om man är utbildad. Och så där också, så att jag tycker det är så intressant bara att höra hur folk pratar liksom. Och nu är det ju hela liksom förortssvenskan som egentligen bara är en dialekt, som är arbetarklassens dialekt idag. Så de tror ju säkert att jag är en överklass-svensk. Alltså tänker jag, alltså vissa så är förorts, som ändå pratar förorts, de tror ju säkert att jag är, ja men jag bor i innerstan och pratar helt flytande, alltså så här, den här andra svenskan. Medan när jag flyttade från Vårberg till Nacka, då tyckte ju de att jag pratade konstigt. Att jag hade så här Liana, att man har diftonger, det fick jag öva bort på svenskolan. Skitjobbigt kan jag säga att byta namn. Och så jag kände mig som, alltså det var världens, alltså fan vad det var faktiskt. Jag var tvungen att säga varje morgon bara, idag ska jag orka ha bytt namn, jag ska orka.
Men varför gjorde du det?
Jag kände bara att jag var inte Lena. Jag vill inte, det är också så här Lena frisör, knarka, alltså det är allting det. Jag började på komvux, jag ville...
Hur gammal var du då?
Då var jag 20, då hade jag kommit ut från det här behandlingshemmet.
Då hade du haft anorexia?
Ja, jag hade liksom, och mest, och det, jag var aldrig heller, och det är också så här, nästan så här lite skam, jag var aldrig anorektiker, för jag var aldrig så smal, jag var kanske liksom, jag var aldrig ett skelett, utan jag var alltid liksom hetsa åt och liksom, så att jag var alltid, jag växlade mellan att kunna vara liksom 10 kilo så här, fram och tillbaka på hetsåt. Och
men hur länge var du så, hade du det så?
Mellan 14 till 19 då, kan man säga. Så höll jag på hetsåt och kräktes. Och då hade jag ändå börjat med en vanlig bantning. Så, som de flesta liksom börjar med. Men jag svalt mig liksom så länge och tyckte att det var så otroligt lätt att sluta äta. Så här, som de flesta tycker, som nästan alla har på och bantat och liksom... Och då tänkte jag så, men gud, man behöver ju inte vara tjock. Egentligen var jag inte tjock, det var bara att jag började bli kvinna liksom, eller puberteten. Och då så tyckte jag det är jättelätt. Och sen så bara kom den där riktiga hungern till slut efter. Och det går inte att stoppa det. Det är bara som en annan. Och då började jag ändå så här upptäcka att jag kan ju faktiskt stoppa fingrarna i halsen och spy. Och det är det också, Bergspringadottern handlar mycket om. Att jag börjar liksom kräkas, hittar olika sätt att lösa problemet för stunden. För då löste jag det med att då kunde jag äta och så kräktes jag. Och då så kunde jag få äta vad jag ville ibland. Så här. Och sen efter det så hittade jag amfetamin. Och då var det den nya lösningen. För då behövde jag inte, för då var jag inte hungrig. Då kunde jag ta amfetaminer och då behövde jag inte hålla på och kräkas. Och då kunde jag vara smal ändå. Liksom.
Det är en lång tid att leva med bulimi. Det måste
bulimi är faktiskt det värsta. Alltså, ja, jag vet inte om ni har liksom egna erfarenhet eller kompisar och så, men bulimi är faktiskt det värsta. Alltså det skulle jag aldrig... Jag kommer aldrig i hela mitt liv någonsin liksom stoppa fingrarna i halsen och kräkas. Det kommer jag aldrig göra mer. Det är faktiskt det är sånt bero. Det är liksom så otroligt svårt att ta sig ur också. För det blir en sån ond cirkel så att det liksom blir... Ja, det är hemskt faktiskt. Och då, jag hade verkligen behövt hjälp för det. Men det fanns ingen sån hjälp. Liksom. Utan då var det att man... De här ord jag säger nu är precis från Bergspringadotter. Vissa så här meningar märker så här. Det fanns ingen hjälp att få. Mamma ringde överallt, men på det ena stället var jag för ung. Och på det andra var jag inte tillräckligt mager. Så det fanns ingen hjälp att få. Och, så här. Och till slut hade jag så ont så jag låg och kved och grät. Men jag kunde ändå inte sluta äta. Och sånt där. Och sen så fick jag tarmvred och sånt där. Att det liksom, för att jag kunde inte, sen kunde jag inte kräkas helt heller. Och så att det var faktiskt, det var hemskt. Det var värre än att sluta knarka faktiskt.
Alltså svårare,
mycket, mycket svårare. Ja. Sen var jag aldrig heroinist för att jag blev omhändertagen. Jag höll på med amfetamin, men sen började jag ta heroin ibland. Men jag hade inte blivit heroinist innan jag blev omhändertagen. Så att jag tog bara heroin ibland när jag liksom hade tagit amfetamin länge. Så var det ett sätt att liksom avsluta. Men jag var inte heroinist. Men de som är heroinister, och den killen jag levde med då var ju heroinist. Och det är ju... fruktansvärt. Alltså det är ju liksom så fysiskt beroende. Liksom, och det är ju... Ja. Men bulimi, det är jag i alla fall. Det svåraste jag har tagit nu är ätstörningarna.
Vill du säga att det handlade om ett försök att ha kontroll?
Ja.
Var kontroll ett nyckelord i det här? Eller var det mer tvångsmässighet som inte kunde kontrolleras?
Ja, alltså jag tror att det någonstans här, det måste ha utlösts av att jag någonstans ville så här rädda pappa och rädda min familj. Så liksom att det någonstans var att undermedvetet så var det liksom något slags kanske att rop på hjälp. Liksom. Men i rent utåt sett så var det ju, tyckte jag att det var, kom utifrån faktiskt från andra. Att det var liksom de här bilderna på hur man skulle se ut och... Och att någon sa så här, men att jag hade korta, feta ben. Nej, att jag hade stor rumpa, sa min kille då.
Mm.
Och så. Och det ångrar han jättemycket sen. Han bara, jag skulle, alltså så här, för det fick han sen leva med bulimi. Man satt och hyrde film och skulle, då fick jag, han alltid pausa och skulle jag gå och spy.
Oh,
och, så här, och han jättemycket så här försökte sen så här, men du är faktiskt perfekt och så här, vet, så. Men han hade råkat sagt så från början. Så att det är klart att om man mår bra så kanske man inte tar åt sig så mycket för sådana grejer. Liksom. Men jag kände ändå, och sen tror jag också att jag inte ville bli kvinna. Att jag inte ville bli den som inte hade makt. Jag tror att det var också rent så här krasst. Jag vill inte bli den som inte tjänar pengar och som ska passa upp alla andra. Och liksom, så att jag tror inte jag ville liksom inte bli... Är kvinna bara. Jag råkade säga så här i en intervju en gång som jag verkligen skäms. Jag råkade säga så här, jag vill inte heta Lena som någon jävla dagisfröken med stora pattar. Så här, så här. Mm. Så här, för jag hade sagt det någon gång när jag var liksom tonåring, alltså så här, typ då när jag var ung. Jag menar inte det nu. Och dagis är ju det bästa vi har. Liksom. Man är ju så tacksam för, alltså, jag är så otroligt stolt över att Sverige... Och annars hade ju vi inte kunnat göra... Alltså det är ju det bästa vi har. Förskola och liksom att vi har det. Och då råkade jag säga så. Och precis då så stod det i tidningen Vi. Och då hade vi en fantastisk förskollärare till min son som hette Lina. Och som råkade ha väldigt stora bröst.
Mm.
Och jag hade ju sagt att jag vill inte äta Lena som en jävla dagisfröken med stora pattar. Det var vad jag hade sagt då som 20-åring.
Mm.
Att liksom jag heter Lo så kan man tro att jag är en kille. Så om jag blir journalist, så kan jag, om jag skriver så vet man inte, då kan man inte döma mig att jag är någon kärring. Alltså så var det mycket också, att om jag, för då kanske jag blir tagen på allvar. Lo kan man ju inte veta, Lo Kauppi, det kan man inte se om man, för jag skulle bli journalist då. Då tänkte jag, som jag skriver och så kommer de inte kunna veta om jag är, då kommer de inte veta om jag är tjej.
Men shit, det låter nästan som du hade förakt för kvinnor på något sätt.
Ja, alltså, men jag bara känner så här, de kommer inte ge mig, de kommer lyssna inte på mig. Alltså de lyssnar inte på kvinnor. Kände jag i världen. Jag kände hela tiden att det var inte, man får ingen makt som kvinna om man inte var en väldigt sval, mager kvinna utan bröst och utan höfter. Men hade man liksom på något sätt höfter och allt sånt där, då var det okej, porrbranschen eller liksom piga, städerska, dagisfröken.
Ja, men det är de alternativen man kanske såg framför sig.
Mm. Ja, det var liksom den att, men den här liksom smala, den som var liksom den svala, den som verkligen hade makt, i alla fall på alla bilder och i filmer och så, den var ju helt utan höfter och utan bröst och utan, så tyckte jag hela tiden att jag såg så här, ja, det är så där, alltså det är ändå, det är de som är liksom, de, då kan man, sån kvinna kan man vara. Det är coolt att vara liksom.
En franska vackra, ja, vackra liksom, så här, ja, lite svåla,
eller även så här, Patti Smith liksom, ja, kan ju säga så här, det är den enda jag kan tänka som äldre som jag kan tänka så här, fan vad coolt att vara så. Mm. Men om man tänker efter så är ju hon också väldigt, alltså det är en mager, smal, lång, smal liksom, nästan en kill, en liksom rock'n'roll killkropp. Att det liksom finns fortfarande ett sånt liksom förakt för, alltså kan jag, men jag, när jag tittar på andra ser jag inte så, bara mot mig själv. För när jag tittar på andra så ser jag bara så här, gud fan vad snyggt det är att ha, som jag kommer ihåg någon så här bar i New York med någon tjej som hade liksom en mage som hängde över lite så här, över jeansen lite, och som var skitsöt och skitsnygg liksom, och cool. Mm. Och då kan jag tycka så här, fan vad snyggt det är med liksom, när ändå när liksom fettet hänger lite över och man är så här
stolt
i det, stolt över det och trygg i det och bara har så här, det tycker jag, då tycker jag så här, fan vad sexigt och vad snyggt och vad, vilken cool tjej. Men med mig själv så går inte det. Då känner jag, känner att jag är bara är liksom en, då blir jag för så här som en fyrkant. Då tänker jag så här, jag är så jäkla bred.
Men det så låter det... ju som att den analys du ändå tycks ha gjort då, om du så bara var undermedvetet, är ju tyvärr inte helt osann. Det vill säga att som kvinna kommer jag bli marginaliserad eller min röst kommer vara mindre värd. Men om man då tar ett hopp till nutiden, skulle du säga att det fortfarande finns sådana problem idag och den typen av krav?
Ja, alltså jag tänker så här, och där tror jag nästan att, nu vet jag inte hur gamla ni är, men att det är också som att jag tror att jag hoppas i alla fall att de yngre är lite bättre. Kanske de inte är. Det här är nu så här halva glas, halvfullt och halvtomt. Alltså jag har något litet hopp om att de vågar vara cool, alltså att vissa är lite coolare med sina kroppar. Nej.
Alltså jag bara, liksom, det bara känns som att normerna har förflyttats något liksom. Du kan vara den smala parisiskan, eller så kan du vara liksom stora booty liksom.
Ja. Ja, det är
alltså, Kardashian det, eller liksom.
Nej, ja, det är faktiskt tyvärr. Nej, det är inte, och nu när jag också varit här, tror jag för att jag inte orkar jobba dygnet runt och ändra det, så måste jag ibland tänka att det har blivit lite bättre, för annars måste man ju bara jobba med problemet hela tiden. Mm. Så ibland får man tänka så här, nej men det kanske är lite lugnare i Syrien just nu, alltså bara för att inte tänka att det är krig, alltså. Det är lite så också med kroppar, så tänker jag så här, det finns några coola, skitcoola unga feminister som är så jävla, så bara är stolta över sina kroppar och coola. Mm. Och då tänker jag lite, och det är nog de som äger liksom dansgolvet och så. Men det är, nu kommer jag också på att en släkting till mig, en vän till vår familj, hon är jättesjuk anorexia och hon har en blogg där hon lägger ut bilder på sig själv och hon har en massa följare. Och det var någon bikiniföretag som ringde och undrade om hon ville vara bikinimodell.
Nej. Hon är anorexia.
Hon är nästan döende. Hon är inlagd fram och tillbaka. Hon, och jag, när jag hörde det liksom av min syrra, jag sa bara, man måste ta reda på vilket, vad är det för företag? Och vi måste ringa och göra någon, alltså så här, uppmärksamma det. Och göra någon, antingen driva med dem och ringa dit och gör någon så här telefonare och ringa och liksom, ja, era modeller står där ute i hallen nu. Nej men ser de inte? Nej men de står, nej men de har kommit nu. De står där ute, ni kan gå och titta på dem. Så här, för att det är så, men nu har inte jag, har inte haft tid att forska i vilka det var och hur seriöst det var. Men jag tycker det ändå säger den liksom cyniskheten. Alltså man blir så förbannad som man bara, då ringer, alltså reklam för bikini när man håller på att dö. Jag tror, och då blir jag också så här, de vill ju inte, de hatar kvinnor.
När kom vändpunkten? Vad hände? Vad hände i dig?
Ja, för det har ofta varit så här, var, när liksom den här vändpunkten. Och den var så, det var en sån här jättetydlig, en vändpunkt som var, som då den här nästa romanen tar liksom avspark i. Men även Bergsprängardottern. Och det var när jag stod på Arlanda och hade massa kondomer med amfetamin i, fyllda med amfetamin i magen.
Du hade svalt.
Som jag hade svalt för att jag tog med mig amfetamin. För att jag, det var inte för att sälja, smuggla och tjäna pengar, utan det var för mitt eget bruk. För att jag litade inte på att jag fick tag i rätt amfetamin och jag var tvungen att ta amfetamin för att vara smal.
Men bara att du vågar göra det. Jag tänker att de hade gått sönder.
Så, ja, men det var läskigare att bli tjock. Jag var mer rädd för att bli, alltså mer rädd för att hålla på och äta och spy och leva utan amfetamin. Och också det att jag kunde må väldigt bra med amfetamin i långa perioder. Så, också innan jag tog för mycket och började injicera och så var ju amfetamin också en räddning. Så det var väldigt dubbelt. Men då var det så här, då tog jag heller på svalde så här, för då var det svenskt amfetamin som var det som fungerade, för du fanns inte i London. Och, ja, och då var jag också efterlyst, och det var liksom innan jag skulle få den här platsen på behandlingshemmet. Och då så trodde jag att de hade spruckit. Och blev livrädd, så här riktigt, alltså jag bara, nu har de spruckit och nu dör jag för att 22 gram amfetamin eller 26 gram.
Men varför trodde du det, sa du?
För att jag kände bara att jag blixtra framför ögonen. Ja. Det var det blixtra framför ögonen på ett sätt som jag liksom, jag bara, nej men nu, alltså du vet, jag bara såg så här, alltså blixtrar. Ja. Mm. Så här, och jag sitter med min kille då som jag hade varit tillsammans med hela tonåren, som Jesus var min liksom livsödeskamrat, som Lena i boken fortsätter vara tillsammans med sen, men som jag gör slut med. Men då sitter vi så här och då bara, nu har de spruckit, så nu kommer jag dö. Och liksom den dramatiken i de liksom, minuterna, och så här, jag känner så här, jag kan inte röra mig för fort, för då kommer nog åka ut
fortare,
och du vet, jag kommer inte, ska jag skrika bara hjälp, eller vad ska jag göra, ska jag liksom, så att liksom jag så här, la mig på golvet eller så här, höll på, jag betedde mig liksom jättekonstigt, och sen så fick han mig bara lugnt att gå på planet. Oj. Också så här, för då hade jag ju kunnat dött om det hade spruckit, men de hade inte spruckit, så jag måste bara fått någon
panikångest
eller någon, eller att det kanske var att jag hade tagit lite för mycket amfetamin.
Man kan ju inte vara bra att ta en ballong och käka den.
Men det var ju små, alltså, så här, som vindruvor ungefär typ. Okay. Jag var höll på så här, du vet, vek dem jättemycket så här, alltså, det var ganska svårt att svälja.
Liksom.
Jag var nöjd med min lilla packning och så, så det var inte, och jag körde ju inte heller så här, du vet, som de som de packar fulla med heroin. Men då var jag så jäkla rädd. Och då var det att jag verkligen så här, jag ber bara, Gud, får jag leva ett liv till, snälla, jag ska aldrig mer, jag ska, lovar att inte hålla på och liksom på något sätt mucka med det här livet, jag vill bara leva. Jag blev så rädd, jag blev verkligen så här, jag bara kom på allt det, att jag var inte redo att dö, jag ville verkligen inte dö, jag kände att jag är för ung, jag är 19 år, jag vill verkligen inte dö, snälla låt mig leva. Och då så överlevde jag. Och då var det som att jag hade fått liksom ett till liv. För jag var helt annorlunda.
Efter flygresan då?
Efter flygresan så gjorde jag liksom, det var inte så att jag, sen svalde jag dem igen strax, bara en vecka efter. För att så jävla annorlunda kan jag inte ha varit. Men alltså, så att jag var inte, fortfarande inte fri från mitt missbruk.
Nej.
Men jag kände i grunden att jag bara var så här.
Ett steg rätt riktning.
Ett steg, att jag bara såhär, nej, jag vill leva. Och jag var också, det var som att det hade hänt någonting väldigt, väldigt stort. Och sen efter det så åkte jag hem och hamnade på det här behandlingshemmet. Som inte var någon bra, men som sen var i alla fall första resan mot någonting.
Som du tror rätt frivilligt.
Ja, fast jag hade LVU, så att jag var ju tvungen. Men
lagen
om vård av unga. Men jag kom ju ändå hem frivilligt till Sverige. För jag hade kunnat undvika att komma hem bara. Och då hade inte de fått tag i mig, för jag hade ett annat pass, och jag hade liksom verkligen sett till att jag inte behövde komma hem om jag inte ville. Jag hade liksom, och så hade jag snott massa pengar och så här, så jag hade liksom lagt upp för mig själv att jag kunde vara bort, att jag kunde försvinna, knarka tills jag dör eller alltså vad som helst, och inte behöva komma hem eller komma hem till det här behandlingshemmet. Och då så åkte jag hem till behandlingshemmet, och Jonte, min kille, han hade ingenstans att ta vägen, och han blev alkoholist och dog nu i somras.
Okay.
47 år gammal. Så, men vi gjorde ju slut sen där.
Mm.
Liksom. Men hade jag varit kvar med honom så, som jag var hela tonåren, liksom, det är det jag hela tiden tänker, att Lena hade stannat med Jonte.
Mm.
Men jag gjorde inte det, utan jag blev den här andra människan.
Men du hamnade någonstans på behandlingshemmet, men du nämnde tidigare att det var en fruktansvärd tid.
Ja, det var faktiskt en fruktansvärd, Hassela-pedagogiken är helt bizarr, alltså. Ja, den är en egen podd nästan. Jag menar, alltså den, ja, men det handlar väldigt mycket om grupptryck och straffa varandra, att man går på en i taget. Alltså mobbing kan man så säga, alltså det handlar om att det är vuxna Ja, alltså det handlar om total kontroll av allting. Hur man klär sig, hur man pratar. Man ska liksom vara på deras sätt. Man ska bli en, man ska uppfostras till en Svensson. Det är också upprikt. Man ska släppa det här att vara en madrass och en hora och slyna och bla bla bla. Och så här, i deras bok. Så här, när det står, ja. Det är liksom, det är sån förakt för kunskap. Det handlar bara om att uppfostra och få ungdomarna och veta hut.
Finns det någon röd tråd i ditt värv som du vill få ut, som du ofta återkommer till i din konst på olika vis?
Ja, det känns som att jag väldigt ofta återkommer till att liksom det här med att vara kvinna och även, alltså det känns som sexism, klassklyftor, men allra mest sexism tror jag faktiskt. Det är nog det som jag oftast återkommer till på olika sätt, men också rasism. Det blir alltid liksom de ämnena, och sexualitet är det väldigt mycket också, för det är så jäkla trött på att vi inte får äga vår sexualitet, så att vi hela tiden ska uppfostras med om vi är hora eller inte, eller ja, att vi inte kan få ha den för oss själva och ta för oss när vi vill, utan att det alltid ska vara att en kvinna. Men att vi är så liksom lättlurade. För jag tänker att jag fattar att killar, det är ett bra sätt. Om man bara kan säga att någon är hora, och så blir den helt... Alltså det är så lätt sätt att stänga in någon. Det är liksom som ett osynligt... Så här, då vet jag, okej, det är en hora. Om man kan osynliggöra någon genom att bara säga att den är en hora. Det blir liksom ett sätt att kontrollera. Som måste vara ganska bekvämt om man vill liksom stänga in någon.
Men sen pratar du också om vikten att ta för sig,
ja,
själv som
verkligen,
tjej. Det tycker jag var kul, du skrev i vår bok liksom att, men du får gnida dig och sätta dig på killen.
Sitt på killen och så här, men det kommer jag ihåg, för att när jag tror att det fanns inte så liksom mycket sexistisk porr när jag växte upp. Så att jag tror att jag aldrig fattade att det var något fel att, eller liksom att det var det här liksom sexistiska sättet. För att jag från början såg jag alltid till att jag kom... ja, men som jag skriver i boken, så romanen, eller nej vad heter det,
antologin var det.
I antologin så skriver jag ju att jag kommer att jag en tjej på handbollen, att jag sa till henne så här, men om du sitter på killen så kommer det ju liksom mycket lättare. Det är jättebra och så här, och det, då var jag ändå 14 och så här, och det var inte så mycket, det tänker jag också att det kanske har med, ja, men det kanske var något positivt med arbetarklassen då. Kanske det kanske var att jag har fått det från faktiskt att det inte är så fint. Alltså att jag har fått det kanske är det ja, från dem, att det är nedärvt ändå, att de kvinnorna, för jag tror inte att de kvinnorna uppe i Tornedalen och alltså att de har varit så jävla pryda.
Nej, just det, den här, just
det. Nej, det tror jag inte faktiskt, och det kanske har varit något nedärvt som jag bara kom på nu. Det kanske är någonting, för det känns ju inte som att vi har varit något pryda liksom, och det här med att tjejer inte vill ha sex och att tjejer inte skulle behöva ha sex och liksom att det är bara killar som vill ha sex och det här. Det känner jag inte alls igen mig i. Och det kan jag också komma ihåg så här när jag var tonåring eller yngre. Jag bara tyckte att det var så jobbigt att det skulle vara så här att alla berättar om att killar alltid tjatar om att ha sex och att tjejerna inte vill ha sex. För det var någon sån här sanning. Att det liksom att, ja nej, men det kanske, det är ju så himla olika. Men att killar, jag tycker inte det stämmer. Jag tycker det stämmer typ första året, att killar ofta tacklar ur efter ett år. Det känns som att om man ska generalisera killar och tjejer, vilket är så dumt eftersom det är så jävla olika liksom. Men då tycker jag det verkar så att killar är latare sexuellt. Att de inte jobbar lika hårt för att hålla uppe liksom ett... I början så är det okej, men sen så tacklar de av. Sen är det så himla olika, det går ju verkligen i vågor och allt möjligt. Men så här, om jag skulle generalisera helt, så tycker jag att det där med att killar skulle liksom, det tycker jag är den största lögnen.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare.
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Skapunk i Vagina Grande.
Ja.
Du har haft radioprogrammet Klittradio.
Ja, ja, just
vad gjorde
det.
Ni där?
Ja. Klittradio, det var jag. Det var så att jag blev tillfrågad när jag ville vara programledare för Flipper i P3.
Ja.
Och då så ville jag det, men då ville jag att jag och Maria Sveland att vi skulle göra en egen timme på Flipper. Och det tyckte de lät jätteroligt och bra. Och då döpte vi den till Klittradio. Så gjorde vi liksom en liten kupp där. De som vi gjorde det med, de tyckte det var roligt. Men jag vet inte om Sveriges Radio på början var helt med på att det blev liksom Klittradio.
Ja.
Så. För det var någonting med den här trailern och så. Den fick inte sändas först. Och det var lite så här, det var lite så här revolutionärt med Klittradio. För vi höll på och gjorde massa politiska grejer. Och ringde och gjorde olika så här skämt. Gud, jag kommer att jag ringde till SL och bara så här, gud, jag blir så rädd när jag det är massa, man ska ringa om det är hotfullt, om man känner sig hotad i trafiken.
Trygghetslinjen.
Så här, jag blir så rädd för att jag har ju problem med anorexi och sådär. Och sen så går jag ut och så ser man anorektiska bilderna som bara stirrar på mig liksom i tunnelbanan och sådär. Jag kan ju inte åka i liksom, hur tycker ni jag ska göra och sådär. Så kör jag också. Och sen så ringde jag en gång till SL och bara, jag står här vid slussen, det åkte förbi en tunnelbana, den var helt ner klottrad. Nej, men vad säger du? Så här, ja, jag tror att det var inne 13 Norsborg. Nej, men vad säger du? Vad säger du? Nej. Så här, ja, nej, men hur såg det ut då? Ja, de hade skrivit liksom, det var väl hela, alltså Heinz, hade de bara klottrat så här, Heinz och så här, över hela nej, men du, nu, det var ju, nej, det är reklamen. Nej, men du, så här, nej, det är reklam. Så att, nej, men det är lagligt alltså. Ja, det är lagligt. Så här. Alltså, man får klottra som man betalar för det. Så här. Ja, det var jätteroligt. Så, och sånt kunde vi hålla på och göra massa såna här. Det var skitroligt. Sen ringde jag också till när jag ville ingå partnerskap. Innan man fick gifta sig i kyrkan. Innan homosexuella fick gifta sig i kyrkan. Så ringde jag och försökte inleda. Att jag ringde till och skulle registrera partnerskap mellan mig och Figge.
Mm.
Och då var det också så här, jätteroligt att de bara... Ja, vad heter du? Tar jag namnet så här. Ja, det är Lo Kauper och så Figge Norling. Jaha. Ja, men ja, det här är alltså partnerskap mellan. Jag bara, så jag får inte ingå partnerskap alltså för att jag är kär i någon som har ett annat kön, menar du? Jag bara, nej, utan då får ni ju gifta er. Ja, men jag vill inte ingå äktenskap. Jag har hört att det är ju, man får sämre ekonomi, man kan bli alltså mycket högre risk för att bli misshandlad och så här. Så att jag vill inte, utan partnerskap känns ju ändå modernt och det känns liksom, jag vill absolut inte ingå äktenskap, så då menar jag att jag får alltså inte ingå partnerskap. Nej, det är ju samma sak ungefär med äktenskap, om du liksom, du kan prova, alltså det är också, ni kan ju kalla det för partnerskap. Ja, men alltså, men då tar vi hellre partnerskap. Då kör vi det istället. Så höll på så här skitlänge. Och det var också så här bara jätteroligt att hålla på så här med radio. Så att det radio älskar jag faktiskt. Och så gjorde vi olika, ja, massa reportage och, ja, så här som vi ville göra. Och om olika, med våldtäktslagen höll vi på med någon vända. Och sådär också. Och när jag ringde så här, han som jobbar på radion, Roger, som är jättegullig, han bara, du har en intervjuteknik att du frågar samma, för jag är ju inte journalist alls. Liksom. Så att jag frågar.
Men ändå stiftat en helt egen.
Jag har stiftat en egen, så han bara, det finns inget, alltså, jag frågar typ samma fråga om och om igen tydligen. Så, här, så att jag liksom tröttade ut de där, alltså typ så här justitiekanslern, Thomas Bodström, eller vad jag säger, jag ringde om. Då var det om det här med vad heter det, med våldtäktslagen skulle ju ändras där.
Samtyckeslagen.
Ja. Och det här var liksom 95, det var första vändan med hela det här samtycke och sånt där. Så då körde jag någon variant. Jag var inte så objektiv, om man säger. Jag säger liksom överhuvudtaget så var jag bara körde på med vad jag tyckte. Och det, men ofta så har man i public service så står det ändå att man ska få vara mot rasism och mot sexism och mot. Så det var egentligen bara det jag var mot. Liksom. Och sen så satt jag med, vad heter hon, den här hon som sa att det inte fanns apatiska flyktingbarn. Att det bara var påhittat. Det var ju, fast ju löpsedlar och jag kommer inte ihåg om hon exakt hade sagt så. Men hon jag intervjuade henne, jag lyckades få en intervju med henne när Hammarby spelade mot assyriska och sånt där. Och då satt vi på läktaren och så var det så här: först du gamla, du fri, var någon som sjöng så innan. Så fick jag, och sen så var det massa som blev utvisade. Så här, ja, förstod du varför den där blev utvisad nu? Barbro? Så här, nej, jag hann inte se det. Det var så här, ja, nej, jag fattar inte heller. Varför blev han utvisad egentligen? Ja, tror du att de här som är här nu, de hade vi inte med den här den flyktingpolitiken vi har nu, då hade vi inte de kommit in i Sverige. Du vet, så vi, och sen kan man ju också tänka sig att vi säljer väl väldigt mycket vapen. Och det är klart att kan man inte tänka sig att eftersom vi säljer så mycket vapen till deras länder att man också då får tänka sig att ta emot dem som sen flyr från de här vapnena. Och då var, vad heter han, korta också som var i regeringen, han korta gubben, vad fan heter han nu?
Ja, Leif Pagrotsky.
Ja, Leif Pagrotsky. Och då bara la han sig så här: hörru du, nu lägger du av, det stämmer inte. Och då la vi bara in så här, för då kollade jag bara Svenska Freds. För vi hade ju sålt, per person hade vi tjänat jättemycket på vapenförsäljning. För jag sa så här, om vi nu ändå ska tjäna så mycket pengar på att sälja vapen så kan man väl tänka sig att vi också tar emot dem som sen flyr från de här vapnerna. Och det var det som de nu lägger av den här intervjun. Då kunde man ju bara lägga in den liksom, faktarutan enligt det där så har vi ju, så då kan man ändå få rätt liksom. Och så. Men det var massa såna här roliga liksom, små intervjuer och grejer.
Du berättar liksom om din bulimi bland annat. Och du skriver i boken också att du önskat att du vetat att när folk kommenterade din kropp, till exempel att du hade korta feta ben, så var det sexism de utövade. Jag blev bara nyfiken liksom om det kommer lite därifrån. Eller?
Ja, det måste nog vara att jag tror egentligen att jag försvarar mig själv när jag håller på att ska göra så här pjäser om fängelser. Och så här, för det är vissa då som så här, hon ska alltid hålla på och tycka synd om alla och försvara. Även, du vet, så här, ja, att jag jämt ska hålla på med det så här politiskt. Ja, hon ska alltid vara politiskt korrekt och så. Men det känns som att jag försvarar mig själv på något sätt. Att det är liksom, det är fortfarande det här korta feta ben eller varför jag har gjort kriminella saker. Att det finns en anledning till det.
Och
att
klassperspektivet.
Och så här, så att jag tror att jag fortfarande håller på och ja, men någonstans här försvarar mig själv och då i och med det så försvarar jag liksom andra. Att jag fortfarande identifierar mig med den här Lena som de säger korta feta ben. Alltså så. Och att jag känner att jag kan inte släppa det riktigt. Eftersom jag vet att det fortfarande gäller. Att det är så att det är fortfarande massvis med Lenor som de håller på så mot. Liksom nu också. Så att det tar liksom inte slut. Så att man får bara fortsätta med det.
Och det ger dig energi, låter det som, att föra den kampen. Att det ger kanske inte på ork i sig. Eller, för du är så väldigt produktiv och väldigt mångsidig.
Ja, alltså nej, men det känns som att det är det är väl någonting med liksom orättvisa, med maktförskjutningar och sånt där som gör att jag får liksom panik på något sätt och känner att jag vill berätta de historierna. Och därför tror jag fortsätter. Så att hade det inte varit massa orättvisor och grejer man var förbannad för, då tror inte jag att jag hade, då hade jag inte hållit på med teater alls. Alltså då hade jag inte varit skådespelare, jag hade inte skrivit några krönikor, jag hade inte varit på radion och så, om det inte fanns orättvisor. Så att Ja.
Men vad är det som gör dig mest förbannad med klasskamp? Liksom klasser, om jag får säga så, arbetarklassen.
Ja, men också så här, som till exempel när jag på scenskolan så visade jag en dokumentärfilm om det var Alexa Wolf som hade gjort Shocking Truth om en tjej i porrbranschen som åker ut och berättar för skolungdomar om Smulan som jobbade i porrbranschen och som blev våldtagen och ja, hon berättade om sig själv egentligen. Och hon är väldigt stark och så här superbra. Och när jag visade den så var det vissa som bara, men hon är ju helt korkad. Så här tyckte några killar så här på scenskolan. Men hon var ju skitkorkad. Hon var ju helt så här, och då blev jag så här otroligt ledsen att de dömer henne för att hon, ja men typ hon hade någon så här, en ryggsäck med som var som någon guldhamster eller, alltså du vet, och att hon pratade arbetarklass, att hon skulle vara korkad när hon har varit supermodig och jättebra och trots liksom psykisk ohälsa och allt möjligt åkte ut till skolor och pratade med tonårstjejer om porrskådespelare och hur man blir drabbad och våldtagen och sådär. Och så tyckte de att hon var korkad. Då blev jag så här, då blev jag bara så ledsen. Det känns bara som, ja, det är det de vissa tycker. Och då, om man då tycker att sådana människor är korkade, då kan man ju också våldta dem och liksom stycka dem eller göra snuff movies och spela in. Alltså det är också det här när man sänker värdet på kvinnor så att man till slut kan mörda kvinnor.
Visst.
Så, ja. Och det är det jag tycker är så läskigt när det blir bara all liksom fiktion och så, att det alltid är liksom de här morden på kvinnor och kvinnor som ska vara mördade men ändå lite sexuellt, lite sexiga underkläder samtidigt som de blir mördade och det här hela tiden kittling med prostituerade som ska vara liksom, medans direkt är tvärtom. Bara nu i det här Befrielsefronten som jag spelade Maria Svelands pjäs som gick på Örebro länsteater, där är ett litet klipp när vi misshandlar en man. Det är ett gäng som misshandlar män för att visa samhället hur absurt det är att man misshandlar oskyldiga män på samma sätt som män misshandlar oskyldiga kvinnor. Och då var det faktiskt vissa som har rest upp och gått ut under det klippet. Det var ett filmklipp när vi liksom, men, och det ser ju riktigt ut, det ska ju se riktigt ut liksom. Tänk, hur många gånger ser man inte liksom kvinnor som flyger runt och ska bli liksom våldtagna och allting, men det är så här, man är så van vid liksom, det är också så här nu när jag gjorde Vita män våldtar som jag har regisserat, där var det en våldtäkt på scenen och då använde jag en kille istället som fick spela tjej som blev våldtagen. Och det var väldigt skönt, för att om det vore en tjej som blev våldtagen, då blir det så likt, då är det så här, åh, ska man bli kåt nu eller? För man är så här, man kan inte ens se våld mot kvinnor som blir det sexuellt, som om man har blivit liksom helt hjärntvättad att det skulle ha någonting med sex att göra. Så. Men när det var en man, då var det liksom, då blev det mer så här gripande, då blev det så här, oj, det är en människa.
Det skiljer sig från den normala gängse porren, om inte annat.
Precis, och då var det liksom så här, det var i alla fall lite mer så här avvakna till. Då blir man ändå så här, ja, det är inte så roligt att bli våldtagen. Men skulle det vara en tjej som blev våldtagen på scenen, då skulle det bara vara så här. Ja, då skulle det väl vara lite så här, ja, det var lite sexigt. Hon slängdes ner där och skrek nej, nej, nej. Och han liksom så. Så att det är också det här, ja, jag tycker att det, faktiskt att även om vi då har kommit så långt och så, så har vi kommit väldigt, det finns väldigt mycket andra bilder att visa än det vi har nu, känner jag.
Tror du kommer fortsätta med ungefär den här typen av blandat konstnärskap även framöver? Eller hur tänker du om framtiden?
Ja, men jag tänker nog att jag kommer nog på något sätt fortsätta så här. Så länge det finns så mycket grejer att berätta så kommer jag nog göra det. Liksom. Ja. Fortsätta och skriva och förhoppningsvis liksom, så länge jag får göra mina egna grejer så då mår jag bäst liksom. Sen tycker jag det är kul att få jobb i andra grejer också, men det är, jag tycker jag har roligast när jag får göra liksom, när jag har konstnärlig makt över helheten så. Så jag tror nog att jag kommer fortsätta med det, eller att jag kommer få andra som jag tycker inte har makt och få dem att liksom göra det Så det är ju väldigt kul. Nu har jag en kille från Somalia som jag haft med i en pjäs. Ahmed, han är så jäkla bra. Och det är också så här känsla, så skönt att ha med honom. Jag hade med honom i Vita män våldtar. Och först så grisar de här liksom vita människorna ner hela scenen och bara så här kastar ägg. Du vet, det bara så här. Och sen kommer han in och bara i 5 minuter bara städar hela scenen. Så här. Och då liksom, det knyter sig hela magen på hela den här vita publiken. Liksom. Mm. Eller i alla fall, det gör ju inte det på alla för att de fattar inte. Men jag bara känner så här, vi ska fan lyfta upp det så att ni i alla fall ser vad som händer. Mm. För när ni går hem, då är det en somalisk kvinna som står här och städar. Alltså, och då var det också så här, ja men, nej, men hon städar inte på kvällarna när jag nämnde så. Jag bara, men jag pratar inte om just okay, här. Jag pratar inte om här. Jag pratar inte om...
Det var ju en man som städade.
En man som städade. Jag pratar liksom så här, vet man bara, alltså, ser ni inte strukturen? Ser ni inte, vilka är det som är våran arbetarklass idag? Mm. Liksom, det är människor från andra länder. Det är utom europeer. Det är de som gör alla skitjobben. Mm. Så att den svenska arbetarklassen inte längre bor i förorterna. Inte gör de här skitjobben längre. Mm. Så håll inte på att sparka neråt och håll på och hitta på massa egenskaper åt dem liksom. Mm. Så, och det blir jag så här, det blir också så här, jag bara skäms över arbetarklassen när de röstar SD.
Mm.
För jag tänker så här, hur går den tankevurpan liksom? Det känns så himla fult verkligen.
Mm.
Att liksom sparka neråt så istället för att se liksom att det vill bara titta, vem sitter, vem kör liksom tunnelbanan, vem städar, vem går upp, ta tunnelbanan 5 på morgonen, då ser du vilka som sitter så jättetrötta på tunnelbanan och är på väg till sina jobb. Liksom. Vilka är det som kommer hem jättesent och inte hinner hämta sina barn 4 på dagis.
Mm.
Och då inte ens se att svenskarna är privilegierade nu på grund av att det är massa andra som gör det jobbet som vi gjorde förut. Det gör mig så här, det blir jag otroligt ledsen över faktiskt.
Mm. Mm.
Men det där lär det nog vara länge kvar. Eftersom jag fick inte ens göra en pjäs som hette Vita män våldtar, för de blev helt galna av den titeln. Mm. De här vita nordfront.
Mm.
De blev helt, alltså det var nog det värsta man kunde säga till dem.
Mm. Fick du massa hat?
Ja, alltså det var på ett dygn hade varit över 70 sidor på Flashback. Jag fick, de la ut min adress på Nordfronts kommentators sida.
Mm.
Hon bor här, hon förtjänar att våldtas. Så här ringer ni till henne ID-skyddat. Så ringde det hela helgen. Det var bara så här, svara inte. Nej, det ringde på alla telefoner. Hemtelefonen, mobilen, Figges telefon. Du vet, alla telefoner ringde. Det var så här, alltså de försöker verkligen göra allt för att bara skrämma och hota.
Mm.
Liksom. Så, och sen så har de väl någon ny att hota. Sen efter ett par veckor så är det någon ny kvinna, för sen la det sig. Liksom. Mm.
Fantastiskt nog verkar det ju inte ha påverkat dig så mycket, och det får man väl tacka enormt för att du inte låter dig tystas.
Ja, nej, men jag tänker också med det blir så här absurd att jag skulle ha någon anonym tönt, en jävla vit snubbe som sitter någonstans, som att jag skulle liksom jag blir så här fruktansvärt arg, så att jag vill egentligen ta reda på var bor han, åka dit och börja liksom, men då tänker jag så här, det är mer Lena, det är inte Lo.
Mm.
Det är liksom inte det gör inte jag nu. Det skulle inte jag har gjort en klassresa. Jag tänker inte stå och skrika på den här personen.
Men kan inte Lena också få bo i dig liksom?
Jo, men det kanske hon får sen efter jag har skrivit nästa roman. Oh. Då kanske det liksom går ihop. Men det är också det här att åka, alltså så här, Lena vill ju bara åka dit och
följa sina primitiva
liksom. Nej, men som typ för så här, när jag inte hade fått betalt för någon så här grej, då åkte jag och min kille som jobbade som flyttgubbe då, och vi hade en pitbull och åkte och liksom till den gubben som inte hade betalat mig och så här, nu har du betalat 500 kronor till mig när jag hade jobbat någon sån grej. Så skulle inte jag göra nu idag.
Men är det en sån klassfråga då, att kunna hålla på sitt humör?
Ja,
allt det, där?
Det är verkligen en klassfråga. Och det är också så här, när jag hade en kompis som inte fick betalt och jobbade på Burger King i London, då hade jag en grandanova-hund. Då åkte jag dit och trodde liksom, först ringde jag och låtsades att jag var hennes landlady eller något sånt där, att hon inte hade fått betalt.
Mm.
För hon var arabiskt ursprung, och då hade de skitit i att ge henne och sen en annan kille betalt, för de var invandrare och de hade inte liksom, de visste att de inte hade. Men sen åkte jag dit och skulle så här, för att prata med chefen så här, och trodde liksom att jag skulle så här kunna hota, alltså så här, gick in med min hund på Burger King och skulle liksom prata med den här avdelningschefen på Burger King vid Leicester Square någonting i London. De skiter ju fullständigt. Det är bara så här, alltså vad ska jag göra? Alltså det är så här, det är Lena sidan. Man tappar ju allt när man börjar den, liksom, när det ska vara, när man ska börja ta till, liksom. Så, ja, när man tar till den här jävla, den sidan, då är det bara så här, de är ju borta, liksom.
Du skriver i boken att jag önskar att jag hade vetat att man inte ska noja över struntsaker. Nej, upp på hästen igen och var lite mer som en snubbe. Låt känslan rinna av dig och tänk på vad du kan göra bättre nästa gång. Vad slarvig du tror att du får vara.
Ja,
har du lyckats?
Nej, jag har faktiskt inte lyckats med det.
Jag vill inte vara mer som en snubbe.
Nej, men jag känner bara så här att jag vill vara inte... För att en tjej behöver göra, vara så jäkla ordentligt och förberedd oftast och göra, för att man vet att man blir bedömd på ett helt annat sätt. Och då tänker jag att en snubbe oftast gör ju inte alls lika mycket jobb inför varje grej.
Mm.
Utan är mycket det är mer så här en klackspark och bara fan, jag kör det där och så blir det. Och det, jag tycker jag har blivit lite bättre på det. Att jag är, det är inte hela världen, för att jag har så många bollar i luften, så att om det är någon som blir lite, så att inte allting hänger på en grej. Utan att det ändå är så här, fan skitsamma. Ja, nu kör vi, nu gör vi det där. Så. För att annars så blir det ju ingenting. Annars blir det ju så jäkla, liksom, så betyder det jättemycket. Sen blir jag ändå så här perfektionist och så. Jag är inte helt där. Men det skulle vara kul om man kunde bara vara så här, skitsamma nu, jag testar det här.
Mm.
Gå in i någon, liksom, en t-shirt med lite så här svettringar under och stå och prata i 2 timmar på scenen. Och improvisera.
Och käka 2 påsar chips samtidigt.
Ja, 2 påsar chips och också... liksom dricka lite vatten och så här och bara, ja, och bara, om jag bara ska göra det så här och också ha gått upp så 15 kilo. Om man går upp 15 kilo tar så otroligt mycket plats. Det, men gud, nu tänkte jag på att det var någon som hade sagt så här, åh, nu ska jag göra som, nu ska jag ta lika mycket plats som Lo Kauppi eller så där. Och det vart jag så stolt över. Den kanske sa det som för att driva med mig eller alltså för att, men jag var så stolt över att höra det. Nu ska jag ta lika mycket plats som Lo Kauppi. Är det någon fläkt igång här? Eller? För det gjorde jag så ibland på Bergsmängandotten när det var en surr. Jag bara, är det någon som surr? Att det var något surr i rummet som liksom tog fokus. Ja, och det kanske är att ta mycket plats. Jag vet inte. Men det var roligt att han anfasade. Nu ska jag ta lika mycket plats som Lo Kauppi. För jag tycker inte att så jävla mycket plats tar jag väl inte. Fast det kanske jag... gör.
Men är det då, är det en sådan sak som du skulle säga till dig själv om du hade några minuter med dig själv som 15? Eller vad, om du har bara en kort stund, vad skulle du säga då till henne?
Jag skulle nog säga att, jag skulle inte kunna säga så här, skit helt, du kan äta vad du vill och du kan gå upp i vikt och så här. Det skulle jag inte kunna säga.
Ja.
För det är inte sant. Det är så här, nej tyvärr, det här är en väldigt, väldigt hård värld. Du kommer bli bedömd, du kommer bli hånad. De kommer hoppa på alla svaga sidor. Liksom. Så det skulle jag inte kunna säga, fast jag skulle vilja säga det. Men jag skulle nog säga att bara skit i mer vad folk tycker. Kör på, gör dina grejer. Om du tycker, alltså ännu mera, gör det du vill och var slarvigare.
Var slarvigare.
Var slarvigare.
Var slarvigare. Var slarvigare. Mm. Liksom. Ja, för ofta tror jag att det är att väldigt många, i alla fall unga tjejer, hela tiden får höra också så mycket kritik så att de blir så himla hämmade i sitt, vad de ska göra liksom.
Tack så hemskt mycket.
Ja, men gud vad roligt själva, alltså, ni, vilka hjältar ni är, alltså. Det är jättekul att ni bara fått samman alla de här människorna.
Du har lyssnat på det sista avsnittet av Leva 15-podden med Johanna Wester och Diana Olofsson. Den har byggt på boken Saker jag hade velat veta när jag var 15. Och ni kan läsa mer om alla spännande kvinnor som är med i både podden och boken på Facebook-sidan med samma namn. Tack för att ni har lyssnat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.